Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna. Så, hej och välkomna till Bögministeriet. Det här är ett litet specialavsnitt och jag som sitter här heter Mikael Kasanovic och jag sitter här med Anton Renström.
God dag, god dag.
Och Thomas Karlhed.
Hej.
Och Camilo, vad heter du efternamn Camilo? Jag vet inte.
Martinez.
Camilo Martinez som är gäst för andra gången den här säsongen.
Jättekul att vara här.
Ja, kul att sitta här och nu sitter vi här fyra stycken personer.
Coronaring.
I en coronaring.
Två meter.
Det är två meter mellan varje.
Och vi har också en bisittare i rummet och det är Robin Olsson som ligger på soffan.
Som har lovat
soffan.
Att vara tyst nu i över en timme.
Precis, så vi tänkte ägna det här programmet åt att analysera Robin och han får inte svara eller säga någonting alls. Men hörni, nu är ju tiderna som de är och det är bara att gilla läget. Vilken är den nya normalen i ert liv som känns märkligast?
Åh, herregud, det är så mycket. Jag tänker på att jag har två meter från där jag sover där jag jobbar.
Och den stora väldigt frågan, nära till jobbet.
Och den stora, jag tänker alltid så här, nu ska jag ta en dusch på morgon, sätta på mig riktiga kläder så att man kommer i, så det finns rutiner, men jag har inte riktigt nått dit än.
Fast det är väl den mest tydligaste nya normalen, att ens arbete är i princip ens hem.
Ja.
Vilket jag tycker personligen är jävligt trist. Ja, det passar inte mig tyvärr.
Det är två dagar sen är det så här.
Jag har ju mer enstöring i mig. Jag klarar nog ett par veckor, men sen blir jag också
tre år.
Men Micke, det är ju som du har sagt tidigare också, du har ju haft tid att vänja dig lite grann, för du har ju faktiskt gått ner i arbetstid och ja, faktiskt sitter hemma och jobbar med privata saker. Så du har ändå kommit in i den här jobba hemifrån. Hur gör man när man stiger upp på morgonen och har sin nya rutin, eller när man går hem, kommer hem tidigare från jobbet och sätter igång med det andra arbetet. Vi andra blev som en kall dusch att
ja,
bara
men
sitta
jag fattar.
Hemma helt plötsligt. Mina två första veckor satt jag i morgonrock. Jag duschade ju inte. Jag satt ju bara i morgonrocken, drack kaffe och jobbade.
Om de fina tofflorna.
Ja, och tills klockan var fyra. Och jag var ju helt deprimerad. Jag kände att livet var så här. Jag ville absolut inte ha det på det här sättet.
Så du gick inte lika långt som de här personerna som bara köpte överdelar. Vilka var det som sa det? Att Amazon eller någonting som plötsligt efter corona säljer de nästan bara mycket mer överdelar än underdelar för att folk...
Ja, men lite så var det ju. Skulle jag ha ett möte så drog jag på mig en tröja. Ingen visste ju vad som hände under till. För som sagt, det kanske inte hade varit någon dusch eller något däremellan. Men det blev så sunkigt. Jag tycker de två första veckorna var riktigt snuskiga och äckliga. Jag gillar dem inte. Nu har jag kommit in i en så här att jag promenerar en timme varje morgon. Så att jag verkligen dels får motion men också går till jobbet. Bra. Sen det blir ju ingen naturlig lunch, rast, för man går ju inte och äter med sina kollegor eller man pratar inte, så att jag känner att jag jobbar in den. Så sen slutar jag klockan fyra, tänker jag, så 16 försöker jag logga ur och då går jag också en liten sån här, gör ett ärende så här, gå till Ica, köpa någonting eller gå till Clas Ohlson och köpa värmeljus, alltså, så att det händer någonting. Så man går från jobbet, för jag fick tips av en kompis att man ska gå till jobbet och gå från jobbet fast där man jobbar hemma, och jag försöker göra det lite.
Det är en ganska smart sak.
Pluggigt.
Verkligen.
Och jag tror att för mig så är men det märkliga är att nu så har jag nog snarare en innan jag blev sjuk här så hade ju normalt att jag, det här att gå ut, att bara gå utanför dörren, att det kändes så himla bra. Alltså det var en sån märklig normal, för det var så varje dag. Alltså komma ut och bara gud vad skönt. Alltså vet du, det är så sällan som jag känner så. Jag menar som sagt, jag kan ju sitta inne i veckor. Men det, just det här, att det blev en liten ritual. Jag älskar när vi då fortfarande gjorde bögministeriet Quarantine Live. Och då fick jag ju anledning att gå ut varje dag. Och den promenaden och den grejen var så himla... Det är en märklig situation. Men hörni, nu är vi här och nu ska vi spela in veckans avsnitt.
Ja!
Vi fick en kommentar på Instagram, eller kanske en uppmaning eller en fråga, och det var att kan vi inte prata om hur dilfig Anders Wallensten är? Och för mig då som inte visste vem Anders Wallensten var fram till då, där, jag var tvungen att googla, så måste jag säga att han är otroligt het.
Men vem är han? Vi kanske ska börja med att säga det.
Vem är han, Thomas?
Ja, han är biträdande statsepidemiolog, tror jag. Epidemiolog.
Ja. Du sa det rätt.
Gjorde jag det?
Han var ju också den första med coronan i Kina som de började intervjua. Mm. Han var den som de tog till soffan och började prata med innan den här andra.
Ja, jag kan ta honom till soffan.
Han får komma till våran soffa.
Men vet du, jag tänker att det där är nog säkert så här halo-effekten inblandad.
Såklart att det är. För att han var ju den snyggaste.
Ja, men snygg, alltså det är såklart, du vet, att du var snygg och kompetent än ful och kompetent.
Ja, det har vi konstaterat sedan länge. Fula kompetenta gör sig i besvär. De kan sitta i något laboratorium och forska fram botemedel mot cancer och sådana saker. Snygga personer, snygga kompetenta, ut mer i tv-sofforna. Och till Camilo-soffan. Nej, han är ju väldigt het, tycker jag. Han är ju väldigt sådär, han har ju sug i blicken. Mm. Han har ju lärt sig hur man sådär ligger med kameran. Han är inte rädd för att spänna ögonen i fotografen.
Men har du sett honom på tv?
Ja,
jättemycket. Ja,
nej, men från början av coronautbrottet i Kina så var han återkommande i Nyhetsmorgon. Aha. Hela tiden. Aha. Och de så här, stämde av temperaturläget så där, hur oroliga vi skulle vara. Och det var ju innan det hade spridit sig till Italien. Men efter det så har de ju kallat in det stora kavalleriet med, vad heter
Tegnell.
Han då? Tegnell, som för övrigt väldigt många kvinnor är helt bananas i. Ernst är borta och glömd.
Nu är det inte hantverkare som gäller längre. Nej. Utan nu är det epidemiologer.
Precis. Virologer också bra.
Det är det. Men, så, jag kan tro att vi har konsensus här att han är väldigt het.
Ja, men jag fattar inte vad de menar med dilfig.
Nej.
Han ser ju ut som en liten byråkrat. Liksom. För att han är gråhårig.
Men han är ju...
Snygg byråkrat.
Fast jag tror att det finns en begreppsförvirring här. För att jag tror att de förvirrar daddy och dilf. För han är ju mer åt daddy-hållet än dilf.
Fast vänta, dilf betyder ju daddy I like to fuck.
Ja, men det är två olika kategorier. En dilf är inte nödvändigtvis en daddy.
Nej, det är så.
Han är en dad, men han är inte nödvändigtvis en daddy. På samma sätt så är inte en daddy en dilf. En daddy ska aldrig vara inte ha barn.
Han är ju en klassisk...
Det är väldigt förvirrande. Jag tänker inte att man behöver förvirra det.
Han är ju en klassisk...
Det är fråga målgruppen kanske. Ja.
Han är en dilf.
Han är en dilf.
Ja.
Han är inte en daddy.
Nej, det stämmer, det är sant. Okay.
Han är inte en daddy. Han är en dilf. Han går ut i parken med barnvagn och barn och så vidare och är jävligt het.
Har vi googlat det här? Har han familj?
Kan vi ringa honom nu?
kan vi ringa upp honom?
jag skulle inte sätta dilfstämpel på honom. Jag tror att om jag ska vara ärlig, han är lite för gammal för att vara dilf.
Han är född 74, kom igen.
Ja, för gammal för att vara dilf.
Nej. Alltså, nu är jag hur gammal är en dilf? Nu hänger jag inte alls med här.
Nej, men jag tror att en dilf är mellan 25 och 40.
Va?
Men om man är pappa.
Är det ung?
Alltså, de flesta ska få ju barn när de är 38 idag. Liksom.
Ja. Jag skulle säga att en dill för mellan 35
det, och det är de flesta, det är inte de jag ser ute på stan.
Inte mycket suvet.
Alltså.
Jag tror att din skala har liksom förskjutits. Det är...
Verkligen.
Nej, men jag ser, de ser egentligen inte 25, yngre. De är 35.
Ja, men 25 kanske var lite väl ungt, men däremot runt, alltså mellan 30 och 40, absolut. Mm. Ja, men, så här, ja, men, alltså, klart man kan vara äldre, men det känns, eller så här, det känns lättare att tråna efter en man med en liksom barnvagn än med en efter en man med en tonårigt barn, ja. Tror jag. Så att jag tror att det är det som är
men grejen. Okej, du har definierat en bild nu. Vad är då en daddy för dig? Mer.
Nej, men en daddy är någon som...
Typ mitt emellan en dill och en bear då, eller?
Ja, där har du det. Mm. Tack.
Varsågod.
Men jag menar, du måste ju kunna vara en jätte... härlig dilf när du är typ 50 och går runt också. Jag menar, män får ju barn så sent,
ja,
nu för tiden.
Men absolut.
Jag tycker också att det handlar om vad man har för appearance. Lite
man
så här.
Kan, väl vara en, kan man vara en dilf fast man inte är farsa?
Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Man kan ha så här dilf-look. Thomas, är det någonting du eftersträvar?
Nej.
Men du är lite dilfig med din, ja, lilla sportcykel.
Sportcykel?
Ja, din sportcykel, den här hipstercykeln. Det är lite dilfigt att man så här i middle age köper en snatchig cykel.
Det här är jättehemskt. Nu måste jag flika in, för Thomas ska ju inte ha någon cykel överhuvudtaget. För Thomas har två cyklar. En som ser ut som att han är 16 år.
Hur ser den ut?
Nej, men den ser ut som en liten blandning av en mountainbike och en så här crosscykel. Den är väldigt, väldigt liten. Och...
Är det så här... Nej, men
Nej, den är grå, men den ser ut som en sportcykel för en 16-åring. Och han har alltid haft den, och jag har mobbat honom för att han ser ut som att han har en pojkcykel. Och idag dyker han upp med en så här hipster, cool, ja, södercykel. Och då tycker jag att den är skitfin. Men sen så kommer vi hem till dig och så mobbar du honom för att han har en
medelålderscykel.
Ja, en medelålderscykel.
Är det en enväxlad, eller är det...
Vad det med saker?
Nej, men jag tänker att det avgör hipsternivån.
Det är enväxlad.
Du förstod precis vad det är att göra.
Jag tror att Thomas behöver ha en sån här skeppshult. Ja, det är exakt. Precis mitt emellan.
Ja, ja, ja.
Gud vad tråkigt. Är det min personlighet? Skeppshult.
Thomas, du behöver
ha en sån här insamling nu på Bögmuseet att alla får donera till att köpa en skeppshult till Thomas.
Skeppshult.
Ja, med hjälm.
Nej, men Thomas, du är det här tyska cykelmärket som gör kolfiberramar med
lite snärtig.
Ja, men det är commutercyklar, men ändå lite snärtiga.
Mm. Ja, men det kan.
Det är samma som Angela Merkel kör.
Det är så du, Thomas.
Skjut mig.
Det passar perfekt.
Åter till Dilfen.
Anders Wallensten.
Han är ju superhet. Jag tycker att de ska dra fram honom mer i rutan.
Det tycker jag med.
För jag tycker han är... Och sen, han har, jag gillar också, han har också ett förtroende. Han är inte bara snygg, utan han är så här lugn och sansad. Mm. Och sen tycker jag att det är väldigt sexigt med den här att han är gråhårig. Det är också ganska... Ja, men det är också förtroendeingivande och lite dilfigt på något sätt, tycker jag.
Mm. Ja, men det köper jag. Jag ändrar mig.
Silveräven.
Silveräven. Jag blev kallad dilf första gången jag var 35. 2012. Första gången på allvar, så att jag I've already been there for a time for a while.
Nu är du gilf.
Gilf.
Grandpa.
Hörru du, jag är den som har varit lugn i åldersskämten här, men passa dig. Men om vi då, Thomas, du hade en intressant fundering här innan vi spelade in, och du pratade om hur... Men du ställer bara frågan öppet. Hur kommer bögvärlden att förändras? Eller världen, men bögvärlden kanske framförallt, att förändras efter det här med corona?
Ja, men jag tänker, jag har ju liksom varit sjuk i 4 veckor. Så jag har haft lite tid att tänka. Jag har stått uppe i mitt torn och tittat ut på världen. Och liksom,
bokstavligt torn ska vi också säga, för Thomas bor på 19:e våningen.
Ja, men precis. Jag ser en människa som går där borta i fjärran. Och sen ändå liksom fått tid för att reflektera och tänka och sådär, att och bara därför inför sommaren man läser liksom att nej, vi kommer antagligen inte kunna åka utomlands, Nu ser jag i alla fall Anders Tegnell och så. Och flygindustrin kanske inte kommer att bli densamma igen som den var innan corona. Och man ser liksom, plötsligt så exploderar liksom alla de här digitala mötena. Man kommer inte kunna komma undan och sitta i videomöten.
Det finns ingen som har en ursäkt längre. För
nej,
alla.
Precis. Man kommer sitta där med sin överdel. Liksom,
och
konstant.
Eller naken överkropp, är det det du sitter i?
Men Kalle Anka kommer bli på modet igen.
Ja, men precis. Nej, men så tänker jag så här, vad kommer det att betyda för bögvärlden?
Kommer att, liksom, att vi inte kommer få resa längre.
Kommer, nej men precis, kommer Säfflo bli nya Mykonos eller Dansbandsveckan bli nya Milkshake-festivalen?
Så, vad har vi för framtidsspaning? Om vi ska titta på, men säg ett år från nu då. Och det, så här, läget är ju väldigt osäkert. Men, vi vet inte ens hur länge vi kommer behöva självisolera. Men, vi vet inte när det finns. Det är när ett vaccin kommer. Det är ju egentligen först då som det på riktigt kommer vara säkert. Och så att det är fullt rimligt att tänka minst ett år. Så, så att om vi då tänker, hur kommer världen att förändras? Vad kommer, vilka vanor kommer vi inte att ta upp igen när...
Ja, men först kommer det bli en boomerang. Först kommer det bli en explosion av resande. Så fort man kommer att få börja resa igen så kommer bögarna att slå sig fram. Alltså Sitges kommer ju att gå under. Alltså det kommer ju flyta ner i vattnet av gammal sperma och skit. Jag tror att det kommer, först kommer det bli en explosion av resande. Sen kommer det att gå tillbaka och lugna ner sig. Jag tycker det här är ett jättebra tillfälle att vi äntligen kan börja lugna ner oss och börja prata om de här miljöfarliga sätten hur vi lever. Jag har skämtat lite grann om att säga, men nu är nog Greta nöjd. Och jag tror att hon är ganska nöjd förutom att hon är panikartad rädd också. Men det är det här som får oss att stanna upp på riktigt. Det är det här som får oss att när flygbolag inte kan flyga oss, när hotellen inte finns längre, då måste vi ställa oss frågan, hur viktigt är det för oss att åka på den där sommarsemestern, vintersemestern, sportlov, påsklov och de här fyra weekendresorna?
Ja, precis, för det är ju en sak, det lär ju inte vara lika billigt med tanke på att
det kommer att bli dyrare, det kommer att bli en klassfråga och där har ju alltid bögarna varit. I och med att vi inte har barn i samma utsträckning så har vi ju högre eller mer inkomster än tillsammans och kan resa och spendera mer. Men jag tror att om ett år tror jag att vi kommer nog att resa som aldrig förr. Men jag tror att om 2-3 år tror jag att vi har lugnat ner oss. Mm.
Men även om det skulle inte bli detsamma som förut och lika billigt att flyga och så tror jag att det är liksom, om man tittar på gruppen, om man generaliserar, så är det ju en resande grupp. Så här, men folk kommer ju paddla ner till Berghain eller
tänk på
cykla
alla
till Berghain eller liksom du vet.
Men jag tror du har rätt Anton också, för tänk alla de här resorna. För SAS gjorde ju så att alla flyg som ställdes in, även om du inte hade fick tillbaka pengarna, så fick du en voucher på samma belopp hos SAS. Och
helt värdelös som ett år.
Men tänk om de då börjar flyga. Jag menar, om de inte har flygsträckor så kommer de att förlänga giltighetstiden på de vouchersen, det kan jag garantera. Det är liksom en PR-sak för dem. Men kan ni tänka er alla de här voucherna för alla resor till Berghain över påsk som inte blev av, som helt plötsligt ska cashas in. Jag kan verkligen se att de kommer att flyga. Flyga många plan. De kommer kanske få flyga många plan innan de börjar få betalt för att de har alla de här.
Alltså, bögskulden.
Jag måste säga att jag tror faktiskt att världen kommer gå tillbaka till det vanliga ganska fort. Jag kanske är liksom inte pessimistisk, men jag tror att folk kommer återgå till sina vanliga liv så fort det går. Och jag tror inte att det kommer bli jättemycket. Förutom att jag tror att myndigheter och länder och regeringar kommer vara mer medvetna om hur de kommer förbereda sig bättre förhoppningsvis. Och jag menar, länder som Sverige som man trodde var jätteväl förberett var ju uppenbarligen inte så förberett. Om man jämför med Tyskland till exempel. Så jag tror att det kommer vara den största skillnaden. Men jag tror att gemene man kommer nog gå tillbaka till sitt bekväma liv där man reser och där man gör i princip vad man vill. Jag tror inte det kommer bli så stor skillnad. Folk är så bekväma nu för tiden.
Jag håller med dig kring det. Men jag tänker också att det finns ju strukturer som måste finnas på plats. Och en förutsättning för brett resande är ju att det fortsätter vara billigt och att det fortsätter liksom finnas. Men jag tänker Ja, men det kanske fast, inte blir lika billigt.
Fast det är också så att när resandet väl börjar igen så kommer ju alla flygbolagen att slåss om alla resenärer. Det kommer ju inte vara...
Nej, det är precis.
Jag tror inte att det kommer vara mycket, mycket dyrare egentligen.
Sen så kommer, finns kvar.
Det kommer vara många som går i konkurs, absolut. Men jag tror inte att det kommer bli mycket dyrare att resa. Det kommer fortsätta att vara billigt, tror jag.
Och jag tror inte du kommer stoppa bögar i synnerhet. De kommer liksom att paddla ner till Berghain om det så krävs. Liksom. Det är liksom kråla.
Spermakanoten åker. Nej, men jag menar så det kommer ju, vi vet ju inte hur länge det här kommer att fortsätta heller. Jag menar så här, det kan ju vara så att det är väldigt många flygbolag och researrangörer som slås ut helt och hållet. Mm. För jag menar så här, om vi bara tittar på den här korta tiden, hotell i Stockholm stängs. De här hotellen som kommer vara på uppbyggnad kommer inte att byggas klart. Och om de byggs klart kommer det bli bostäder. Mm. Jag menar så här, SAS till exempel har ju varit i kris i en herrans massa år. Mm. Det här är ju bara dödsstöten. Det kommer ju att behövas krafttag för att få tillbaka resandet där det har varit. Jag menar, vi har haft så många alternativ. Mm. Så många lågprisalternativ som vi har kunnat välja. Och sen har vi också kunnat välja de dyra alternativen för att vi har haft råd. Men jag menar så här, om det går en kärra per dag ner till Berlin eller till Mykonos eller vart fan det nu är när, alla får ju inte plats.
Fick en bild av att folk hänger.
det kanske blir lite Noaks ark på det hela.
Hörrni, nu nämner vi någonting i förbigående som jag, är det någon som vet, var det fest på Berghain? Var det snacks?
Nej, det tog stängt.
Jag skulle åka till Berlin förra helgen. Det var planerat sedan januari. Mm. Vi skulle åka ett gäng och sen så och när vi fick reda på att det här, eller liksom det, allt vart inställt, och då gick vi in och kollade ifall vi ändå, flyget var inte inställt då när vi fick reda på att det hade blivit som det blev, men Berghain har stängt till minst någon gång i april, maj. Så de har liksom allt är stängt, alla klubbar är stängda, så vi bestämde oss för att inte åka även om flygbiljetten hade funkat liksom. Mm.
Ja, det kan jag tänka mig, vad ska man göra?
Ja, men och så har det, alltså, allt har varit stängt i Tyskland sedan dag ett. När vi gick hem och jobbade hemifrån så stängde butiker och uteställen i Tyskland. Så jag menar så här, för jag har en kompis som bor i Tyskland, där är det bara apotek och matvarubutiker som är öppna. Och där har ju polisen patrullerat, man får inte umgås mer än två stycken. Mm. Och så har det varit hela tiden. Så jag menar, det hade varit jättekonstigt för er att åka ner
ja,
och sitta i en park. Två stycken.
Vi går till apoteket. Woo!
Ja, exakt. Det finns ju roliga saker på apoteket också, men det är inte alls den Berlin
de
som man vill ha. De kläver
recept.
Jag älskar apotek, men inte så mycket. Nej, men det är ganska sjukt vad stora skillnader är. Jag har ju släkt i Spanien. Det är likadant i Valencia. Ja. De är ju verkligen hemma och går bara till mataffären.
Och så de har väl vissa dagar som de då får gå ut och handla på.
Mm, men det är jättehårt. Och de får böter om de inte, exakt, polisen kollar. Och det är helt...
Då vet ni, vi hörde någonting helt briljant. Jag tror det var i Malaysia som de hade problem med att folk inte lyssnade på just det här. Men gå inte ut annat än för det nödvändigaste. Så de ingjorde en sån himla briljant sak. De sa att de delade varannan dag, var det män och varannan dag kvinnor som fick vara ute och göra ärenden, så att hade något ärende att göra, och det, för det blir så, då kan du så fort, det är så smart, för du kan ju så fort se, vänta ett tag, du ska inte vara ute idag. Nej, men du vet, så att man inför en tröskel i det där, vilket gjorde att de faktiskt fick jättebra resultat av det.
Då finns det en drag
jätteförvirrande för transvestiter.
Drag day, då får du välja
en dag, så får du välja, men jag det, under den här karantänen så kör jag liksom männens eller kvinnornas.
Ja, nej, men vi får väl se.
Men så att resande, vi tror att vi, så, jag håller med om det. Jag tror också på ett uppsving i resande så fort det är, men sen så därefter så kanske jag klingar av. Men vad är det mer?
Nej, men jag tror också så här, ungefär som att vi har upptäckt att väldigt många möten inte, man behöver inte resa för möten, man kan ha möten digitalt och sådana saker. Att det blir någon sorts mentalt bryt när alla plötsligt sitter på Zoom. Och det är samma sak med resandet. Jag tror att vi kommer resa framtiden, men kanske lite annorlunda. Att det finns en möjlighet för att andra sätt att resa med tåg och allt möjligt kan komma igång liksom, på det sättet. Men jag tänker digitalt. Alltså jag tänker, nej, digitalt. Jag tänker Grindr. Hur är det där just nu? Är det så här basilskräck eller virusskräck? Eller?
Jag tycker att det är precis som vanligt.
Såklart.
Jag ser ingen skillnad. Däremot så kanske det inte, för mig har det inte blivit lika många dejter av, eller träffar av. Men jag känner inte, och det kanske är för att jag inte heller har jättelust. Alltså att det, de här veckorna...
Det är
här
svårt med en och en halv meter. Liksom.
Ja, men det är lite svårt. Man får ju ha en pinne och peta på varann. Har någon liten hand
munskyddet
som kommer
i vägen också,
och poka lite sådär i anus när det är dags.
Genom slicklappen.
Ja, men precis. Nej, men så det är klart att det har säkert stagnerat lite.
Mm.
Men jag menar, så det är väl som alltid att efter ett tag så exploderar det upp igen.
Mm.
Men jag menar, man är alla, oavsett om du är bög eller inte, så är du väl, tänker du väl på att du inte ska smitta andra.
Mm.
Jag tänker, det är mitt prio.
Jag tror att det är också en, alltså delvis en kulturell grej. Jag tror på riktigt att det har att göra med någon slags grundutbildning och grundtilltro till samhället. Därför att i Sverige så har vi en ansvarsfull. Men om du tittar på USA, alltså, såg du vad som hände under spring break? Ja, men, alltså, men de här kommentarerna från de här personerna som var där och ändå festade, det var helt tvärt emot. Det var, alltså, deras logik var ju, de var ju fullt medvetna om risken, men det var ju helt tvärt emot, bara så här, ja, men om jag ändå ska dö, men du vet, så att...
Fast de bor ju också i ett land som leds av en person som 2 veckor tidigare sa att coronan skulle vara över.
Nej, men, ja,
veckor,
nej,
att
men
det var ett skämt, de, och lever, att det var en ploj, och att det var någon Kina virus.
Ja,
alltså,
ja,
de är ju inte, mer korkade än sin ledare liksom.
Nej, men det är det jag menar, att det är inte så självklart.
Så det är bra att alla att vi har en grundutbildning när vi är på Grindr.
Ja, men att man har någon slags grundförståelse för hur saker och ting.
Gud vad bra, jag tycker det borde finnas en ny grej där det står liksom så här, vad man gillar, mått och sen om man har en högskoleutbildning. Det tycker jag är jätteviktigt.
Så man sållar agnarna från vetet på en
bachelor,
gång.
Bachelor, master, doktor, alltså...
Virolog.
Saker hade varit mycket
viril virolog är mitt nick.
Men det tycker det var fint med både Scruff och med Grindr, att de införde alltså väldigt tidigt rekommendationer för hur man skulle förhålla sig när man ska ha sex under corona. Att man ska vara noggrann med hygien och så vidare. Så att jag menar...
Men det jag inte fattar också, det, på riktigt, hur fan har man sex med någon? Och inte, alltså så här, det, förlåt, jag tycker det låter så jävla fjuttigt.
Fråga Robin.
Nej, men hur har du sex med någon och undviker corona? Alltså jag kan förstå...
Liksom, behöver inte spotta på alla mycket hela tiden.
Men det finns i din utandningsluft.
Men jag hörde att man kunde få corona av rimming.
Nej, absolut.
Men jag lovar, det var
nej, men, nej, ja, nej, men det bekräftar.
Är ni chockade? Slemhinnor?
Nej, men inte bara slemhinnor, utan det finns också i avföringen.
Ja.
Så att det är men alltså, nej, men, så att någonstans så menar jag det att det är lite som
fast
att
man har en munmask på.
Kom igen. Men, jag shamear inte de som har sex, men jag menar att du måste vara medveten om att har du sex i coronatider, alltså corona, du kommer få corona. Det finns liksom inte, det finns ingenting som kommer kunna skydda dig.
Nej.
Om det är så att den som du har sex med har corona men inte vet om det.
Men kommer du liksom, det skulle vara intressant. Nej, det är skittråkigt. Chatt, så här, chattrum, darkroom. Kommer du också Second Life där?
Oh,
liksom med. Men det finns ju en massa sådana spel. Alltså, som tydligen folk blir jätteupphetsade av. När man skapar sig en avatar och sen liksom
det är ju det jag säger, det är ju det som mänskligheten kommer, det är det som kommer vara mänsklighetens undergörelse. VR när vi kan få det riktigt och kan vara precis vilken avatar vi vill.
Precis, då kommer vi jobba hemifrån hela konstant.
Precis.
Ja, nej, men sen tror jag också vad som kommer förändras i arbetet, så kommer ju chefer att inse då, som Thomas var inne på just där, att men du behöver inte åka från de 20 affärsresorna. Så det kommer bara få åka på 10. Så det kommer förändra bögarnas livsstil i de resande jobben som väldigt många har.
Ja, men det kommer också påverka, och då är vi tillbaka till flyget. För att om du tittar på Lufthansa, de bär sig upp väldigt mycket av liksom tyska industrins affärsresande.
Mm.
Utan det så... stannar det liksom av en hel del. De förlorar en väldigt stor inkomstdel. Så det jag menar, det här, jag tror att vi kommer få se konsekvenser som vi liksom inte kan överskåda.
Nej, men, såklart. Men förutom det, tror vi ändå inte att det kommer att ske någon typ av annan medvetenhet? Tror vi inte att vi kommer att ställa om oss på något sätt i ett annat tänk? Att vi kommer att förhålla oss till världen på ett annorlunda sätt?
Alltså, på ett sätt så hoppas jag, men jag tror att det du efterlyser det är att man ändrar ett perspektiv. Och det jag är orolig för, idag så såg jag en serieteckning som var så jävla on point, det vill säga politisk satir. Och då var det någon som hade ritat två bostadshus liksom, och att på översta våningen så var det någon som på ena stod ute och spelade gitarr och liksom, vet hela det här scenerien, och folk tog selfies och så på gatan såg man liksom de fattiga och så, att det liksom även kan, alltså vi har tagit med oss vårt klassbeteende in i den här karantänen och fortsätter så att säga göda det. Vi skapar fortfarande våran bubbla av att gud vad vi lider här i våran bostadsrätt. Alltså, men du vet, så att man fortsätter på samma narrativ. Och jag tror att för att saker politiskt ska förändras så måste ens metaperspektiv förändras. Och det undrar jag om det här är tillräckligt för. Jag tror inte att den här krisen är tillräcklig för att tvinga folk att konfrontera de sakerna.
Jo, men alltså, folk dör ju. Jag menar så här, nu börjar vi ju få resultat av coronan när ens vänners föräldrar dör.
Ja,
det faktiskt blir så här, nu, för de första veckorna har det ju varit ganska lugnt, i alla fall på mina sociala medier. Men nu börjar mina kompisars föräldrar faktiskt att dö. Och det är klart att då kommer det ju närmare och då blir det mer verkligt.
Ja, nej, men
och då kommer vi förhålla oss på ett annat sätt.
Nej, men jag håller med dig, men tror du att jag pratar inte om den enskilda, men tror att vi som kollektiv kommer göra den analysen? Mina föräldrar dog för att våran livsstil som vi har orsakade att liksom förutsättningarna för den här, alltså tror att man gör den och gör akar på den. Jag är tyvärr så krass att jag tror inte det. Jag tror att folk någonstans, så är det ändå så här, men de var gamla, att de dog. Jag tror det skulle krävas att folk i under 60 dog som flugor för att det skulle medföra ett sånt skifte.
Jag tror inte det kommer bli så stor skillnad, och fortfarande så är det så att det är som med mycket andra stora händelser, så är det de som har det sämst ställt som drabbas värst. Det är bara att kolla i Sverige, så är det de som bor i förorterna, Rinkeby, Tensta,
ja, men precis,
Botkyrka, drabbas värst. Och de som har det bra, alltså hur tråkigt är det egentligen? Alltså, de är uttråkade, men de är hemma i sina,
men
fina
precis,
hem.
Exakt.
Och de har det jävligt bra. De kan beställa Foodora och de äter vad fan de vill göra. De har sina Netflix och allt möjligt. Alltså, kom igen, så farligt är det inte. Medan de som verkligen har det dåligt, när det här väl drabbar flyktingläger eller fattiga länder, det är ju då de människorna kommer få en mycket större omställning, och det kommer vara mycket värre. Men större delen av västvärlden, så farligt är det inte.
Nej, men precis så. Det är lite där som jag är inne på det. Att jag så någonstans så kan jag faktiskt hoppas att den här uttråkade medelklassen som ser uttråkning som det absolut värsta som har hänt dem. Jag hoppas att det här fortsätter så länge så att de börjar ifrågasätta, alltså att de även börjar ifrågasätta den känslan. För det finns ju någonting så otroligt privilegierat i att nu är jag uttråkad. Jag har sett det jag vill se på Netflix. Förlåt, men det är en sån jävla absurd grej för mig.
Sen har man vänner och familj. Jag menar, min familj kom till Sverige utan några pengar alls. De flydde från Colombia, mina föräldrar. Men de har ju levt genom sjuka liksom perioder i sina liv. Jag har några av mina väldigt nära vänner som har flytt från krig. Där har vi några som har varit med om sjuka perioder i sina liv, där det inte är någon månad utan det kan vara år, där de har levt under hemska förhållanden, där det inte har funnits någon mat, där det inte funnits någon vatten, där toapapper absolut har varit det sista de har varit liksom oroade för att införskaffa. Och vi här sitter och liksom, jag går till ICA Maxi och det är slut på toapapper, det är bara sjukt. Så att jag menar, jag hoppas att svenska människor och rika människor i västvärlden kanske förhoppningsvis får sig en liten så här tankeställare, att okej, men jag vet inte om det kommer hända med att de kanske får någon lite mer medkänsla för vad som händer runt om, och att man känner att fuck, SD kanske man inte ska rösta på, utan vi kanske ska liksom vara lite mer öppna för hur kan vi ta hand om varandra, hur ska vi hjälpa varandra och inte vara så jävla själviska. Det hoppas jag.
Nej, men det tror jag. Att man kommer få ett perspektiv på att stabiliteten är inte given. Att det är ändå att när samtliga länder plötsligt stannar upp och det blir utgångsförbud i de flesta länderna. Det är klart att att man får en tankeställare. För jag tror att de flesta människorna tar liksom stabiliteten och det normaliteten som någonting evigt, beständigt, men, som är liksom självklart.
Men jag ska också säga, det finns också några saker som är, alltså, om man ska säga att det finns några positiva utkomster av hela den här krisen, det är ju att det är fler och fler i delar av Spanien börjar testa medborgarlön. Alltså, jag tänker att det tvingar oss in i det här i nästa skifte, för att vi har redan stått inför det här att många jobb kommer att automatiseras. Liksom inom 10 år så har 15% av jobben i USA försvunnit. För att de är så många transportberoende, och inom 10 år så har man så mycket självkörande grejer. Men vi har inte tagit tag, inte ens i Europa, men inte ens i Sverige, som ändå brukar vara hyfsat duktiga på att göra sin läxa, har vi börjat ta tag i hur ska det se ut när fler och fler yrken blir automatiserade? Vad gör vi egentligen? Och att då länder som Spanien, det var något mer land som, och WHO till och med förespråkade medborgarlön. Så att jag tänker att vi är på väg dit, och jag tror att det är en sån himla bra sak.
Kan du bara förklara lite det här med medborgarlön?
Medborgarlön handlar egentligen om att du, bara för att du, liksom, du bor i ett land som Sverige där saker och ting produceras, så skulle man beskatta allt arbete som görs av robotar och dela ut en lön. Så att du som efter att du har gått utbildning och så får du en grundsumma. Finland testade med arbetslösa med som var på jag tror det var 5 000 eller 7 000 motsvarande 7 000 kronor i månaden som du får bara för att. Och det är faktiskt bara jobbsökande. Så att det handlar om att ge någon slags grundsumma, och jag tror att det kommer att bli bra, för att om du tittar på välgörenhet, den bästa typen av välgörenhet, det var ju några studenter på Notre Dame universitet i USA som gjorde ett experiment, för de var ju nyfikna på det här, hur funkar det här med bistånd, vad är det som ger bäst effekt, och de tittade på att vad händer, för det finns ju ett stigma mot att ge pengar direkt, du ska ge pengar till en organisation som sen fixar det, de bara, vad händer om vi ger pengar direkt till människor, vad händer då? Alltså effekterna blev så mycket bättre. Helt plötsligt så satte man igång ekonomin, för du initierade pengar direkt in i lokala ekonomier.
Man ser resultatet.
Du ser resultat direkt, och grejen är att folk hanterade det också ansvarsfullt. Mm. Alltså de tittade också på hur folk hanterade det tillskott de hade fått. Var det så att de gick ut och så att säga började spendera mer pengar på saker som kanske inte behövs på lång sikt? Och så vidare. Nej, utan de liksom, folk är smarta i det fallet och gjorde rätt saker. Så att jag tänker att de är hopknutna. Jag tror inte att det är någon, jag tror att om det här visar någonting så är det ju att det är ingen som vill sitta hemma en hel, liksom så här, i månader och göra samma sak, binge Netflix eller någonting, utan man har ett behov av annat. Och om man då skulle ge människor en grundlön på någonting, så att så här, ett existensminimum, tänk vad folk skulle börja hitta på. Tänk all kreativitet som är uppfångad idag för att folk känner att de, liksom, men de måste jobba och så vidare. Tänk om all den skulle bli lösläppt. Jag tror vi skulle skapa helt nya ekonomier som inte finns.
Jag tänker att man kan prata mycket om medborgarlön och sådär, för och emot, och vi är inte riktigt där än. Men det är intressant att det här skapar ett tillfälle där man i vissa delar av en samhällssektor testar det.
Ja.
Så att det tycker jag, summan och kardemumman, att det blir liksom, saker och ting stannas upp. Och man ser att, men kanske det, för att tempot har varit så högt. Det går bara på, det tycker jag, ens eget liv. Och titta tillbaka nu när allting är struket, mycket av det som jag ska göra framöver, då kan jag tänka, men hur fan ska jag hinna med det? Men jag skulle ha hunnit med det. Men nu finns det tid till att faktiskt ta ett steg tillbaka och se saker och bara.
Men det, ja, för det är min stora spaning, men det är också som Anton sa, jag har ju haft tid att varva ner, för jag har ju faktiskt varvat ner, jag har jobbat halvtid under ett bra tag och så vidare. Men det är just det här att inse att man, förlåt, tappade jag tråden. Vad sa du precis innan?
När du tar ett steg tillbaka och får perspektiv.
Nej, men precis. Och att man helt plötsligt ser att dels att stressnivån går ner. Jag, så här, helt plötsligt så inser jag att den nivå som jag tyckte var att jag var ostressad, jag var fortfarande stressad på den nivån.
Varvade ner.
Nej, precis. Så att det, alltså, så här, vi lever i en storstad, så går det inte att undvika att du lever i ett konstant stressat tillstånd.
Nej, absolut inte. Men jag tycker det är fel att säga, alltså, jag menar så här, jag har inte fått någon jävla stressfri tillvaro bara för att saker och ting har strukits. Alltså jag har mer att göra på jobbet. Alltså jag levererar mer dagligdags än vad jag har gjort när jag har jobbat.
Mm.
För att påfrestningar eller förfrågningar är större. Mm. Plus att jag sitter själv hela tiden.
Mm.
Så jag har ingen ventil. Jag lever ensam. Jag har ingen att prata med. Jag sitter här ensam hela dagarna. I vanliga fall har jag kollegor som jag kan få ventilera med. Jag tror att jag kommer bli tokig om det här pågår i 6 månader. Om jag inte får dagligen prata med mina kollegor och bara så här, prata om Big Brother eller prata om de här tokiga sakerna som man bara ser när man är på väg till och från jobbet, eller bara få spy galla över en kund på lunchen.
Men då har jag ett tips till er. För att vi har en grej att vi har avstämningsmöten 2 gånger om dagen med liksom alla, bara för att man ska checka in, och ibland så blir liksom, de är schemalagda en halvtimme, ibland så blir det så folk med 10 minuter och ibland så är de med hela tiden. Men det är just det här att man har de mötena och att man bara kommer in, har en faktisk check, man bokar inga andra möten då, man går in och liksom, du vet, så här, och då inser man så här, vänta ett tag, vi har ingenting viktigt av varandra, men då kan vi prata struntsnacket. Så jag tror att verkligen boka dem och hålla dem som och det är liksom bara att skaffa ett billigt konto på Zoom eller på, för att göra det.
Det är också väldigt individuellt. Alla reagerar olika. Jag har en kollega som är sjukt glad över att få vara hemma och jobba hemma, och hon är lyckligare än någonsin. Det passar henne liksom. Och hon bor
med, men Camilla, ni jobbar hemma?
Jag jobbar hemma och vanligtvis så bor jag ensam, men nu så är min pojkvän hemma hos mig, så vi är ju två. Och jag kan absolut se hur jag skulle bli tokig om jag var ensam. Jag menar, jag har ju en person som jag käkar lunch med.
Mm.
Som jag vaknar med, som jag käkar frukost med. Som jag liksom tar ventilera pauser med. Saker, vi tränar varje dag.
Mm.
Vi liksom, så det är otroligt olika.
Mm.
Man kan ju ta teamsfika. Liksom. Man kan checka in och bara ha en digital.
Jo, men det, alltså,
det är inte riktigt samma sak.
Jag menar så här, det är klart det finns medel att ta till. Och det går att ta en break och ta en promenad och så vidare. Men det är inte samma sak. Det är, alltså jag menar så här, till att leva i ett ensamhushåll och gå till och från jobbet, till att inte få gå till jobbet. Mm. Alltså jag förstår ju hur människor blir mentalt sjuka.
Mm.
För att du blir tokig när du är i samma, oavsett att du pratar med någon när du går till mataffären eller när så här. Men det är inte samma sak. Det är inte nära det här förtroendet som man har mellan kollegor, att man, så här, man ser på samma tv-serie, eller man kan återuppta kärleksproblemen som man hade förra helgen, kan man återkoppla till veckan efter och så vidare och så vidare. Det kan du inte göra med samma sätt när du har ett teamsmöte med alla dina kollegor. Bara så här.
Alltså, jag förstår verkligen vad du säger. Jag saknar mitt kontor, även om jag inte har det jättetråkigt. Jag har det helt okej, jag ska inte klaga, men jag saknar mitt kontor. Att komma in, stå vid kaffebryggen, man tar lite frukost, man liksom går och handlar lunch kanske, eller värmer mat. Alltså det är en stor del av ens vardagliga liv som inte alls...
Verkligen. Liksom,
jag är hemma hela jävla tiden.
Okej, hörni, men nu har vi pratat om vad vi tror. Vi har, och liksom i våra analyser så låter vi all den här verkligheten och krassa grejen, alltså våran krasshet, inneboende krasshet komma in. Men vi ska ta en jingle, och efter det så vill jag att ni alla svarar på vad är så här, realistiskt det bästa scenariot ett år från nu, realistiskt i eran värld.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Okej, okay, så frågan var alltså i det bästa, om vi lämnar vår krasshet bakom oss och tittar på det bästa som skulle kunna hända, som vi tror på. Hur ser världen ut i april, eller efter påsk 2021?
Blank,
det var
blank.
Ingen, alla är ingen, på väg här.
Blank, blank,
ingen,
blank.
Ingen, alla köpte.
Är det här någonting man hoppas
lucka,
på?
Lucka.
Eller vad man vill? Eller nej, liksom
men, jag hoppas på...
Det var en väldigt otydlig fråga faktiskt.
Men hoppas
kan
på,
man få en liten kör här i bakgrunden?
Du måste tack. Finnas... Du måste själv tro att det är realistiskt. Okay. Men sen så kommer jag inte ifrågasätta om du tror att det är realistiskt att alla kommer att flyga i bilar. Jag kommer kanske fråga lite kring hur du kom till den slutsatsen, men jag kommer inte säga att det är fel.
Mm. Så att jag kan säga att jag hoppas att det finns ett vaccin någon gång till innan årsskiftet och att folk kan återgå till ett liv som är mer liksom normalt och socialt, där man faktiskt, jag är inte ens en påskperson, jag hatar påsk, jag hatar påskpynt, det mesta som har med påsk att göra, men jag tycker faktiskt att det är väldigt trevligt att träffa sin familj, och även om jag inte träffar dem jätteofta, men det är mysigt att liksom göra det, barnen och liksom min mamma och alltihop, och att kunna käka en normal påskmiddag, och jag hoppas att man kan göra de resor man har tänkt att göra. Jag hade tänkt att åka till Amsterdam i sommar för att åka på Milkshake-festivalen för tredje gången i rad. Det blir ju inte av. Jag hoppas att jag kan göra det nästa år. Så jag hoppas att livet är lite mer normalt och att man kan kanske förhoppningsvis uppskatta sina sociala relationer som man har tagit till givet och som man nu kanske kan återta och liksom se som någonting fint, och att världen och samhället kanske är lite mer kärleksfull.
Mm. Fred på jorden. Nej, skojar. Jag
hoppas att Trump får corona. Hur kom du dit, Thomas? Det vill jag gärna veta. Jag vill tro på det.
Jag känner mig lite retig.
Jag vill tro på dig.
Tror du att de kommer att ställa in milkshake? Ja.
100%.
100%,
ja. Ja, nej, men Thomas eller Anton då, vad är era bästa scenarion?
Ja, men mitt bästa scenario till april 2021 är att vi kanske har inte åkt på de där två weekendresorna. Vi kanske inte har bokat både sommarsemester och vintersemester redan, utan att vi kanske har stannat upp lite grann. Och att det kanske är ganska nice att man är hemma över påsken. Jag menar, jag har haft en jättetrevlig påsk genom att inte åka någonstans också och fått nya traditioner inom situationstecken. Och alla som man har träffat säger, men det här var ju ändå trevligt att vi fick den här middagen, och var trevligt att vi gjorde den här lilla drinken ute i parken. Jag menar så här, det finns ju någonting, jag tycker att det finns något kreativt i krisen också, att man hittar nya förhållningssätt så att man inte bara brassar iväg i sin stora SUV till landet och köper oändligt mycket sprit och mat och inte äter upp dem, och barnen är missnöjda för de fick inte tillräckligt mycket godis och leksaker och
som en vanlig helg hemma hos Thomas.
Ja, men precis, exakt. Nej, men att man faktiskt att vi om ett år faktiskt har bromsat och ser det fina i mindre format. Och att vi kanske kan tycka att det är okej med en resa per år eller två resor per år och inte behöver maxa med de här fyra obligatoriska plus alla weekends.
Thomas.
Jag tänker, vi var inne på det tidigare, att vi har förhoppningsvis så har vi blivit utsläppta. Återgått till någon sån form av normalitet och så.
Det hoppas jag, för det här är bäst case scenario. Så jag lägger, hoppas.
Vi börjar med att lägga ribban lågt. Och nu höjer vi ribban. Men alltså, och i... Men vi är utsläppta.
Ingen med social isolering.
Men att vi ändå får med oss någonting av det här året som väntar till dess, som att vi var inne på det tidigare, fått nya perspektiv, kanske kunna bryta negativa mönster, få tid till reflektion, testa lite back to basic. Jag ser fram emot den här sommaren faktiskt.
Jag också.
Men folk kommer vara hemma. Mm. Fattar ni hur nedtrampad Kärsjön kommer vara? Ja. Köja på stigarna.
Med såna här ICA-lappar med två fotsteg så här, två meter
nästa påsk. Nej, april 2021. Kärsjön försvunnen. Har sjunkit ner.
Så många där samtidigt.
Nej, men sen tänker jag att reflektion på sitt eget liv, på vad man lägger tid och liksom vad man är inne i, och liksom testat nya saker och kanske lugnat ner sig lite. Men jag tänker också att att vi som samhälle har fått perspektiv. Det är så jävla skönt att inte SD och den diskussionen dominerar debatten just nu. För det är så jävla irrelevant. Mm. Och det är så skönt. Och jag hoppas att det kan hålla i sig. För att vi har ändå sett också uttryck för att folk visar solidaritet, bryr sig om, de har ett samhällstänk. Och förhoppningsvis så kan det fortsätta.
Mm. Mm. Men för det är där som min mest hoppfulla bild, om jag tänker på Sverige, tar vi, det är att alla har insett att i Sverige så har det funnits en liten hets kring kvalitetstid. Så här, bara det uttrycket kvalitetstid.
Prestationsångest.
Ja, exakt så. Att man ska spendera. Och jag kommer ihåg när jag lyssnade på en kvinnlig chef på Microsoft som tog upp det här begreppet. Hon bara, vad är kvalitetstid? Det finns liksom, det kvantitet är lika viktigt med de man älskar. Alltså det är först när du har hunnit bli uttråkad med de personer du tycker om som du har spenderat tillräckligt med tid med dem. Mm. För annars så är du hela tiden på någon slags här high, du ska hela tiden så här highlighta, men när man hinner sjunka ner i det. Och jag hoppas att fler upptäcker att det är liksom så här, kvaliteten i livet, det är inte att jaga nästa semester, nästa stora tv, nästa stora sak, utan det är så här, att vara hemma med barnen. Mm. Och faktiskt så här, få hinna bli uttråkad och börja hitta på saker med dem. Alltså det vill säga, det är den saken som jag ser som skulle kunna skifta oss till ett helt nytt förhållningssätt till saker. Och jag tror att Sverige ligger ganska bra till för det, för att man kan prata mycket om liksom det här korta, på korta sikt, men på lång sikt så är vi otroligt väl förberedda för det här. Vi litar på våra gemensamma strukturer, vi är väldigt duktiga på att göra som vi ska, så att säga. Mm. Och vi har ett förtroende, ett tillitskapital som gör att vi skulle kunna skifta kurs till någonting. Men så här, jag hörde på i P1 så tog de upp det här, och de hade någon filosof som pratade om att idag tar vi ut all vår tillväxt i mer pengar. Varför tar vi inte ut den i mer tid? Alltså du vet så här, att vi helt plötsligt börjar inse att vänta ett tag. Ja, jag kan få en löneförhöjning på 10%, eller så kan jag gå ner 15% i arbetstid. Ja, gud vad intressant.
Nej, men och det tror jag också vi kommer med alla de här permitteringarna som nu sker, och när folk går ner i arbetstid och man kanske också går ner i lön och inser att men okej, det var inte helt jättetokigt att få mindre i kuvertet, men också jobba lite mindre för att då ha en fredag ledig. Det tror jag absolut, och kanske vi delar med oss av arbetstiden så någon annan kan få jobba också. Så det tror jag är bra, för alla vi behöver ju inte jobba heltid för att få de där pengarna. Vi kanske skulle klara oss på mindre pengar och någon annan.
Men jag tänker också vilken mångfald det skulle medföra för även mindre bolag. Ja, för helt plötsligt så har man tillgång till fler olika perspektiv. Så att jag tror stenhårt på att det finns ett best case scenario där.
Samtidigt så är det ju så att de senaste, liksom hela vår tidslinje har gått genom en otrolig, väldigt orimlig ekonomisk tillväxt.
Och jag hoppas att
det här på något sätt, det här kommer göra liksom ett stort hack i den tillväxten som man ser globalt. Och jag hoppas att det här på något sätt resulterar i att, inte att det stagnerar, men att man inser att det är så sjukt ohälsosamt med det här som vi har sett, liksom så som våra bostadspriser har gått upp, så som våra liksom alla företag ska hela tiden göra en vinst, och det är helt sjukt. Och jag hoppas att det här resulterar i att man kanske bara, okej, nu har det stagnerat lite, det har på något sätt landat, och sen så, det kommer ju gå tillbaka till det. Men det är ju, jag tycker inte att det är hälsosamt, den ekonomiska tillväxten som olika företag och hela samhället ser alltså, som en normal.
Jag måste hoppa in. Ja. Adam Alsing har avlidit av corona.
Ja, det ser
jag.
Mm. Oj.
Så ni är första stora kändisen i Sverige som mm. har. Kom precis nu på nyheterna.
Hur gammal var han?
55.
Han var typ 50. Så här. Mm. Förlåt att jag bara... Men gud, it's getting real.
Mm. Jävlar.
Tack, Robin. Ja, men gud, vad, det känns faktiskt jättemärkligt. För han... Det är ju en sak när kändisar dör och de är äldre. Men han, jag har aldrig upplevt honom som äldre, men det är kanske för att jag är nära
hans ålder. Vi ligger gamla mycket som honom, det är det som är
men
grejen.
Han är ju inte gammal, men, det är det som är grejen. Men hade han något underliggande eller? Det är ju jättemärkligt.
Nu ska vi inte spekulera i hans sjukdomsbild, mm. men det är klart att det finns riskgrupper i... Mm. idé. Så det...
Nej, men jättehämt. Jag ska bara avsluta lite snabbt. Det här mm. med ekonomisk tillväxt, jag tycker inte att det är hälsosamt. Så som hela världen och företag och allting nej, ska men... redovisa vinst år efter år efter år. Och nu kommer inte företagen redovisa vinst det här året.
Exakt.
Och jag hoppas att man på något sätt inser att det, eller kanske ser någonting nyttigt i det, jag vet mm. inte. Och samma sak med bostadspriser och så vidare. Nu äger inte jag, så det är kanske lite självvis att säga att jag inte vill att priserna ska gå upp, för det vill ju alla som äger.
Men
det är ju inte hälsosamt.
Nej, det är inte bra för samhället. Och det här som den här själviskheten kommer i konflikt med vad som är bra för samhället. Det är inte bra för samhället att bostadspriserna år efter år går upp i så här, tvåsiffriga procentbelopp i värde. Därför att det tyder på att det finns, alltså det tyder på att det är någonting som är superfel. Jag håller fullständigt med.
Eller om man kollar på hur världens rikaste har blivit rikare de senaste 10-15 åren. Det är så extremt skevt. Mm. Alltså det går inte ens, alltså att kolla på hur många miljardärer det fanns för 10 år sedan och kolla på hur många det finns idag. Mm. Det är inte rimligt.
Nej.
Och jag förstår inte, alltså jag hoppas att det på något sätt blir någon slags leveling, fast tyvärr så är det ju så att ofta när det händer katastrofer så är det ju de som är värst, som har det sämst, som blir värst drabbade. Tyvärr så är det ju så. Så jag hoppas att fler tar liksom tar tag i sig själva och i
men
sin ekonomi.
Men i bästa fall får vi också tänka att de som har pengar och fördelar också kan hjälpa till.
Det finns ju många miljardärer som har gått ut och skänkt massa pengar. Man kan ju bara hoppas att fler gör det.
Exakt.
För att det är ju så orimligt. Om man tänker hur mycket $1 miljard är. Mm. Det går inte ens att det astronomiska summor kan folk bara bli lite mer så bara, men nu hjälper ju.
Ja, men det är här som jag ser ett skifte, för att om man tänker då på precis innan liksom coronakrisen började utvecklas i västvärlden, så hade vi ju primärval i USA. Och då fanns det ju en person som var där och var en kandidat som absolut inte var demokrat. Han köpte ju sin plats. Han var ju med där. Det var ju Bloomberg. Och för honom så var det ren matte. Han sa från början att han kunde tänka sig att sätta $2 miljarder på sin kampanj. Alltså förstår ni hur... Alltså våra hjärnor är inte gjorda för att skapa, för att förstå skillnaden mellan 1 miljon och 1 miljard. 1 miljard är...
1000 miljoner?
Men det är lika mycket mer än 1 miljon som en krona
absolut.
Är mot 1 miljon. Alltså, så att vi är inte bara...
Men om vi plockar ner det, så tycker jag också att det här är... Alltså jag vill inte säga tack till corona, men jag vill säga... För jag var så fruktansvärt trött på Greta. Och jag tycker coronan är...
Det nya Greta.
Nej, det är inte det jag säger. Men jag tycker att det finns, den får ett annat samtal. För jag menar, alla tyckte att Greta var så himla härlig med det ena och det andra, skolstrejk och så vidare. Men ändå gasar du iväg med din stora SUV. Nu kan du inte gasa iväg med stora SUVen, för nu måste du vara hemma. Nu måste du tänka på ett annat sätt. Så jag menar, det här får ju också en att faktiskt behöva tänka efter att stanna upp. Och att vi inte kan åka till landet och vi kan inte åka till Mykonos i sommar. Vi får hitta andra sätt att förhålla oss.
Kärsjön.
Men jag menar så här, det är så himla lätt att vara politisk.
Du kommer hitta Thomas nästa sommar.
Ja, precis. Men det är så lätt att vara politiskt korrekt och hålla med och så här, ja, men Greta är fantastisk. Men vi gör ju ingenting av det.
Och jag fattar, men det här tvingar oss till handling istället för bara till...
Det tvingar oss till handling, och om jag nu har alla de här pengarna och eventuellt kan bidra med någonting, så be till Gud att du då gör det.
Men det är det, men det är det jag menar, för att, i, för att USA har ju varit väldigt blint på den här fronten, och de, vi ska, liksom, det går inte att underskatta hur många idéer kring nationalekonomi som vi har blivit smittade av från USA. Alltså, men förlåt, såklart. Men all privatisering av sjukvården är ju liksom väldigt influerad av hela amerikanska systemet. Och nu så börjar vi säga att det, jag menar, vi, har ju, vi som lever i Europa har ju länge tittat på det där och bara, det här håller ju inte. Vi ser ju att det inte kommer hålla. Men nu, och folk i USA, men de som har tillhört, de som inte har tillhört, de är svagaste, som inte har någon röst, för de svagaste har ju inte ens någon röst. De har ju liksom inte ens tid. Men nu ser jag att det finns en väldigt stor del av den här medel, alltså undre medelklassen, som har fått det så dåligt. Och de är många, de är flest i USA, som börjar sätta det här i relation. Så att de, när de pratade om just Bloombergs liksom hela spendering, så räknar de om det till ventilatorer. Hur många ventilatorer? Alltså, vet, helt plötsligt så börjar folk få rent, alltså greppbara saker och konkreta saker, för varje ventilator skulle ha kunnat rädda
ett liv. Och det är det här jag menar, när vi räknar om det på ett sätt som vi kan förstå, och inte bara pratar om utopier och som människor inte kan ta ner till sin, till sin vardag. Jag menar, nu för vi förstår, nu förstår vi hur det är. Vi förstår absolut inte hur det är att vara på flykt eller leva i ett krig. Mm. Absolut inte. Men vi förstår hur det är att faktiskt ha ett utegångsförbud hängande över oss. Att när vi ser de andra länderna inte få gå ut och inte få gå och handla fritt, så kan vi ju eventuellt känna oss ganska fria. Och som en kompis sa till mig så här innan påsken, var så här, nej, men nu har vi fått det här ansvaret. Att staten säger, res inte. Och då ska vi ta det. Mm. Och jag menar så här, det har inte jag tänkt på, att gud vad staten ger oss mycket frihet. Men det gör den ju. Och det tycker jag är fint, att man hinner stanna upp och reflektera och fundera på vilket härligt land vi har.
Mm. Jag hoppas och, fler gör det.
Ja, det är det jag också hoppas.
Mm. Mm. Väldigt fina tankar. Mm. Nu tar vi ingen. Du har inne i knät en bok av
Camilo García Martínez.
Nej, men hörru, Camilo, jag vet att du har med dig en tradition som vi har pausat den här säsongen, för vi har ju lite specialgrej, men som vi tar tillbaka nu.
En tradition?
Ja, fag eller gag.
Ett inslag.
Det var en
tradition låter som att det är jul eller påsk eller något sånt där. Här kommer nu med julen.
Nu kommer men... påskegag eller fägen.
Exakt.
Gud, det här är helt sjukt, men medan vi pratar så försvann mina anteckningar som jag hade gjort. Men skitsamma, jag minns de flesta.
Gud vad bra.
Vi tänkte då köra fag eller gag. Ja, okay. Eller som Thomas brukar säga, gag eller fag.
Ja, och Camilo, du kan få berätta då, vad är...
Jo, jag kommer säga några påståenden eller någon, något ord eller någon, någonting, och då får ni reagera med antingen fag, som betyder att ni gillar det, som låter så här.
Wee!
Eller gag, som betyder att ni inte gillar det, som låter. Ja. Och nu ska jag då försöka komma ihåg vad jag hade skrivit upp här. Men det första vet jag i alla fall. Jag behöver en mjuk start. Vad tycker bögministrarna om Tiger King?
Jag vet inte.
Okej. Det här är tydligen Netflix mest populära, eller den mest populära serien någonsin.
Någonsin?
Ja, såklart det där. Alltså jag var ju som motståndare till det. Jag bara, jag ska inte se den jävla skiten. Sen var det en kompis som bara, men du måste se den. Sen var jag fast. Alltså jag bara satt och sträckkollade och var helt fascinerad. Jag vill hata det, men jag älskar det samtidigt.
Men den är ju helt sjuk. Alltså att det finns så mycket korkade människor i en och samma serie. Men samtidigt så är det så mycket...
Det är på riktigt.
Ja, nej, men det är på riktigt.
Mm. Allt
är
på riktigt.
Och det är så här, man får en, man får en reality check på USA.
Så om vi bara pausar och backar. Alla har inte sett Tiger King. Kan någon bara förklara med några korta ordlag vad Tiger King är?
Okay. Tiger King handlar först och främst om en man som kallas för
Joe Exotic
som har då sin egen lilla farm där han föder upp vilda katter, alltså tigrar främst och lejon och pumor och allt möjligt. Och sen så
han är från
pengar.
Florida eller?
Han är från någonstans.
Nej, han är inte
det är den andra.
Texas eller?
Det är typ Texas. Ja. Okay. Oklahoma.
Ja, och han tjänar då pengar på att liksom ha guidade turer där folk, vanliga amerikaner, det är tydligen ganska dyrt här att få gå dit och liksom klappa på katterna, ta bilder på katterna, och sen så liksom hela serien nystras upp i att det är en hel liksom värld utav det här som finns i USA.
En industri.
En stor industri i USA. Att det finns fler tigrar i fångenskap i USA än vad det finns vilda i världen, vilket är sjukt. Mm. Och sen så får man då följa det här som sen nyssas upp i att bli värsta jävla historien där det är någon som är mordåtalad och någon som är, alltså det är en sjuk historia. Så det är jättespännande.
Mm. Så det är en dokumentär på Netflix. Och ja. Anton, förlåt, men du gaggar den.
Jag gaggar den för att det är så fruktansvärt mycket white trash och det är så fruktansvärt eländigt på alla sätt och vis. Så det är det sämsta sidan av USA som man kan se överhuvudtaget. Däremot så vill jag säga att jag har sån jävla medkänsla med Joe Exotic och han som person. Jag tycker att han är ganska fin som person. Sen får man tycka vad man vill om serien.
Thomas, du gaggar den också. Varför gaggar du? För jag är förvånad över att alla gaggar den.
Jag halvgaggar den för att jag stod inte ut till slut. Jag har faktiskt jag slutade titta på den. Men det tog en ytterligare vändning och sen tänkte jag, men jag pallar inte. Det var misär. För mig var det misär.
Jag känner likadant.
Va?
Jag känner likadant.
Ja, men alltså jag bara, nej men nu vill inte jag titta mer. För nu liksom det bara blev värre och värre.
För jag ska ju erkänna, jag har inte sett den, men anledningen till att jag gaggar den är ju för att jag förstår att det finns något så här djur far illa. Jag bara, förlåt, men om du inte är vegan så har du ingen som helst fucking rätt att bli upprörd.
Nej, men vegan har ingenting med det här att göra.
Att djuren far illa, det är sekundärt i ja. Den här serien.
Det
här
är men det är så jag
tycker den här serien är bra för den visar en bild utav USA och den visar en bild utav den här industrin som är väldigt hemsk, så den upplyser mycket. Men det är också, jag tycker också att det är kul för att jag vet inte om ni andra har sett en annan serie som heter Cheer. Jag har faktiskt
den om cheerleaders.
Och nej, det var faktiskt Mårten för detta bögministern som rekommenderade den, så såg jag den och den var helt fantastisk. Och den visar en
fastnade
så sjukt fin bild av ungefär samma område av USA. För det är också Texas, det är också så här extremt amerikanska människor. Och den visar en otroligt fin bild av så här, acceptans och alla får vara som de är. Och det handlar om att vara starka tillsammans, man hjälper varandra, man hjälper de svaga och man lyfter upp varandra. Och det är en community och den här serien var fantastisk. Sen precis efter att jag hade sett klart den så såg jag på Tiger King. Och så bara, shit, det här är typ samma människor fast kolla på
så
det här.
Om man ska sammanfatta det.
Och de var också socialt utsatta. Ofta de som var med i Cheers har kommit från socialt utsatta.
Men om man ska sammanfatta det så är det egentligen det ni egentligen pratar om, det är att ni har att de här två, om man så tar Cheer och Tiger King, så är det liksom två bilder av The American Experiment. Liksom ur stillbilder ur hur det ser ut just nu. Det kan på ena sidan så har vi.
Jag måste få hoppa in. Förlåt, bara för, eftersom jag älskade Tiger King. Alltså, på on that note, förlåt dig Robin här. Det kan vi då. Nej men Tiger King, det finns ju queer revolution.
Ja, det är så.
Ja, gud. Och det är liksom, det elementet är så himla intressant. För det är en miljö, exakt som du säger, det är en miljö och kontext där liksom queerness vanligtvis inte existerar. Nej. Och bara liksom Joe Exotics djupt problematiska karaktär, hans skamlösa och icke hans villkor är inte sin, oförlåtande, och villkorar inte sin närvaro i de här platserna som är väldigt så här straighta, alltså
med alla jävla pistoler och gevär och liksom vapen
och allt sånt där, så är han bara, jag är sån här. Och det är en jävla revolution och jätteintressant hur också världen bemöter honom. Att det verkligen känns inte som den
självklarhet.
Självklarhet, och det är inte en historia som handlar om homofobi.
Roligt,
utan en historia som handlar om the tenacity, som RuPaul säger. Intressant.
Men vad tycker du om hans pojkvänner?
Nej, men, och där är ju också så här, så det är även en så här, förlåt jag går igång här, men det är även en historia om vad är sexualitet? Alltså så här, vad är det som, nu är det ju meth då som gör att han har pojkvänner. Så det är ju
också makt och pengar.
Men Robin, parentes, det förstår ju inte den vanliga tittaren. Det är ju du som har analyserat och förstått.
Ja, det är därför jag säger det nu. Så att alla kan få samma insikter som jag har. Men sen måste jag också säga, men det är intressant med identitet också, som är så här, de här straighta männen som på något sätt står, alltså de ifrågasätts inte Sen förstår man ju att det finns djup problematik i varför, men, så här, men det är så här, varför straighta män kan liksom leka med sin sexualitet och bli sedda av omvärlden som bögar. Det är inga, och det, de ser inte det som problematiskt. Mm. Och det, jag har inte sett den historien förut, så det är en ny historia. Mm. Och det är väldigt sällan jag har sett en ny historia.
Mm. Och just därför fick det mig att utstå och se alla avsnitten, för jag ville på något sätt säga, vart ska det här ta vägen? Vad är det som
det
kommer?
Det var lite Västerbotten, var det?
Nu går vi vidare här.
Nu går vi vidare. Det var väldigt intensivt det här.
Väldigt bra start här, kände jag.
Ja. Ja. Hur ska du följa upp det här?
Okej, min nästa. Vad tycker bögministerna om att ABBA släpper nya låtar i år? Thomas, börjar du?
Ja, men vad fan, det är ju... Varför skulle det vara...
Jag var kluven, det var därför jag tog den här, för att jag älskar ABBA, alltså verkligen älskar ABBA.
Ett, man är nyfiken, hur fan kommer det låta? Två, det är ju liksom...
Två,
den...
kommer de att överleva corona? Sorry.
Man ser så här, bokstäverna A, B, B, släcks en efter en. Liksom, så här, bara.
Jättehär.
Ba.
Nej, men det kommer bara vara... Det kommer att sluta med att det är bara BB. Det är bara Björn och Benny som står där som vanligt. Och har ignorerat de två kvinnorna som gjorde hela jobbet från början.
Okej, men vi är lite kluvna där. Det är lite olika där. Men jag tycker det känns spännande, men det kan bli hur som helst.
Ja, men varför?
Nej, men så här. Jag tror att vi lever i tider när folk väldigt lätt tar till nostalgi för att få något slags känsla av, jag vet inte vad det är, men vi, med alla remakes, alltså så mycket som vi lever på att det är, jag tänkte på det bara nu, jag har inte lyssnat på musik på ett tag, och när jag igår tog en promenad så lyssnade jag bara på hits, när jag sätter på hits Sverige på Spotify, bara för att se vad lyssnar på folk på just nu. Och jag bara, tre av de låtarna är direkta remakes på låtar från 90-talet.
Tydligt, man vill tjäna från pengar.
90-talet. Ja. Creep med Radiohead är numera en
ABBA hit. ABBA är 70-talet.
Ja, absolut.
ABBA är 70-80.
Nej, men det finns någonting i samhället. Tillbaka trygga. Ja, det drivs av pengar, men det drivs också av konsumenter, för konsumenter gillar ju uppenbarligen det.
Fast nu när det kommer till ABBA så får vi aldrig glömma att de älskar pengar, de där två bena där i mitten.
Ja, men det, och det är det jag menar, och det är det som är farligt, för att det är ABBA lever väldigt mycket på den tid, alltså den kontext
gamla
de befann sig. Ja, men också det de gjorde var faktiskt helt fantastiskt. Alltså det är jättebra musik.
Ja.
Alltså det är bara det här att det går inte att sjunga ABBA-låtar utan att ha två stämmor. På riktigt så måste du ha två stämmor, för att det är ju det som gör det. Folk tänker, jag tror att folk som normalt tänker, nej men det är bara så Dancing Queen, nej, men det är just att det är deras två stämmor.
Det är jättekomplicerade ackord och mus.
Precis, och det är ett hantverk.
Det är ett jättefint hantverk. Men det var då. Låt det vara. Jag tycker så här, ABBA...
Men kan inte du få...
Nej, fast vad jag känner...
ABBA var jättefina där och då. Men jag känner den här jävla hyllningen att de ska få vara för evigt. Nej, stanna i boxen och stäng den.
Fast det är med att Mamma Mia-filmerna... Jag vet inte om... Jag knappt att jag är ensam om det, men jag tycker de var jävligt bra. Speciellt den första. Den andra var också bra. Men jag älskar de här filmerna. Mamma Mia-filmerna. Meryl Streep.
Ja, Robin Olsson.
Robin Olsson säger att han är med i
det,
den,
är bra.
Nej, men jag menar, de har ju liksom hur många trodde att det här skulle gå bra egentligen? Street. De hade ju en otrolig cast med Robin, såklart. Men jag menar, det här gjorde de ju jävligt bra, så om de fortsätter med samma kvalitet så kan det här bli jättefestligt.
Jo, fast nu är det bara Björn och Benny som har tjänat pengar på det. Det är ju inte de som har gjort det kreativa arbetet bakom det. Jag tycker allting har sin tid, och jag tycker att man kan hylla dem för det, men sen tycker jag att det har mjölkats och krämats lite för mycket, och jag tycker att Björn och Benny ska sitta som de gamla gubbarna som de är och vara mätta och nöjda, punkt.
Men de kanske vill...
Nej, punkt.
Nej, okay. Ja,
oj. Nej. Vi går vidare. Jag har
ibland
ganska många här.
Ibland vem som är moderat till. Här. Är det du eller jag? Liksom, det är jag som sosse sitter här och gapar över att du...
Jag vet.
Ja. Nu har jag har ganska många här, men jag tänker ta två till. bara för att det blir för mycket annars. Ena var Anders Tegnell, men vi har redan snackat så mycket om honom så att jag orkar inte.
Nej, ta honom igen.
Nej. Mm.
Jo.
Okej, vad tycker bögministern om Anders Tegnell? Okej, vi går vidare. Skämtar, vad tycker du?
Nej men så här, jag om jag ska kvantifiera min, jag baserar det här bara på indicier, men om jag ska kvantifiera det här, i Sverige så har vi en dödlighet som är 10 gånger högre än Norges. Vi har, alltså i corona, vi har och någonstans så är, jag tycker att det är ryggradslöst att om det har varit planen, vilket jag helt köper, att inte gå ut med att säga vi kommer ha en högre dödlighet i corona, men vi tror att det är rätt. Alltså, är du med? Det, ja, okay. Förlåt,
gägar du eller gägar du?
Jag gägar honom. Uh-huh. För att jag tycker att det är ett ledarskap, innebär att ta ansvar över allt. Inte bara så här, vi har valt den här vägen också, men då ska man också vara ärlig med att vi köper att vi kommer ha 10 gånger högre dödlighet.
Men vi är väl också dubbelt så många jämfört med
Norge? Nej, fast det är Finland, Danmark, Tyskland, jämför du siffrorna.
Men vänta nu.
Jämför man med Tyskland så är det ju bedrövligt.
Ja, men vänta nu. Vi vet inte, det här kommer att ta en hel cykel.
Exakt.
Vi kommer tillbaka om ett år. Öppnar man upp igen i Norge och Danmark. Men Danmark har typ 300, dubbla det, för vi är dubbelt så många. Mm. Då är de uppe på 600. Mm. De har varit total lockdown i ett par veckor. Vad kommer hända nu när de öppnar igen? Mm. Så att det är liksom, innan man dömer strategin, så andas vi lite.
Verkligen, Thomas.
Och sen, så antingen så, liksom, så kör vi på full on disciplin, polis på gatan. Mm. Norge har till och med militär vid gränsen.
Och det vill jag inte ha. Nej. Jag vill inte att polisen ska vara ute och vakta mig. Jag vill ha den här friheten. Och då kanske eventuellt fler stryker med till en början. Men jag tror också, som Thomas säger, vi måste vänta och se vad som händer när vi räknar ihop totalen. Jag tror att det är farligare när vi sitter och kastar och säger de där gjorde rätt, vi gjorde fel. För vi har ingen aning. Och därför tycker jag att vi ska vara lite försiktiga med Anders. För jag menar, han vet ju
Men nu pratar vi om förväntningar. Om vi tittar på reella siffror är det värre i Sverige än vad det är i många andra länder.
Just nu.
Men säg det till dem som har förlorat sina föräldrar i det här. Är du med? Alltså det...
Men det enda jag tittar på just nu, för att alla kommer att få det här viset, 80% av befolkningen kommer att få det här viset, och det kommer att ta minst 1,5-2 år när det är ett vaccin, det är, kan sjukvården hantera massan som åker in? Mm. Och det kan de. Det är där fokus ligger just nu.
Men jag köper det, men samtidigt så kan det inte undkomma att vi kan hantera massan, men vi har fortfarande en högre dödlighet. Alltså, för mig så är det mental gymnastik att säga att som läget ser ut idag, rent objektivt, att sen kan man tänka att vi hoppas på någonting annat i framtiden, men allting det är baserat på förhoppningar, prognoser och någon slags analyser som olika experter.
Det handlar bara
har.
Om att kontrollera smittningen. Liksom.
Jag förstår och jag håller med, men faktum är vi har idag 10 gånger högre dödlighet.
Nej, vi har inte 10 gånger.
Jo,
nej.
Idag på Omni.
Thomas, vi har det. Om man kollar på miljoner per miljoner.
Men i Danmark har man 300.
Nej, om man kollar med fall per miljoner invånare jämfört med Tyskland.
Vi vet väl.
Fast Tyskland som har över 100,000.
Mm. Ja, men vad gör Danmark för fel i sådana fall gentemot Tyskland?
Det finns en tabell där man kan stoppla upp de här när det kommer till så här fall per miljoner invånare. Alltså, då får man ju precis
facit.
Man kan
inte säga att vi har 10 gånger högre dödlighet än Danmark. Det finns inte.
Inte Danmark, men däremot har vi
väldigt mycket mer än Finland. Nej, men det finns alltid något. Men vi har ju 100 gånger större dödlighet
än
Mongoliet.
Vi ligger på Italiens nivåer som det ser ut just nu med de siffror vi har at hand. Sen kan man hitta fel i siffrorna och så vidare. Men för mig så
nu
är det här...
Nu åkte polisen förbi. Bokstavligen.
Han sitter här.
Men för mig så är det här den svenska självgodheten som återkommer kommer i ganska många debatter. Nej, men våran politik är bra. De här människorna måste vi saka. Nej, men vad... Det vi egentligen säger är att vi måste saka de här människorna.
Nej.
För att uppenbarligen så har inte andra länder behövt saka de här människorna.
Nej, men här håller jag inte med. För jag menar så här,
vi tar den här diskussionen vid påsk nästa år.
Jo, men okej, men lite snabbt bara. Faktiskt. Tabellen är här. Vi ligger på 12:e plats när det kommer till flest dödsfall per miljoner invånare i världen.
Ja, just nu.
Ja, just nu.
Just nu. Men jag vill återkomma till den här tabellen om 12 månader. För det kommer att se annorlunda ut. Och jag litar till 100% på alla de här personerna som gör sitt bästa. Som bestämmer, för jag har ingen aning. Jag har 0% clue. Och då har vi ju faktiskt gjort någon...
Det intressanta är, i de här områdena där många dör, som bor trångt, eller i äldreomsorgen som har dåligt med resurser, med i privata företag där man inte ens har, det inte ens har tvål eller sådana saker. Där kommer det bli intressant att se. Vad var det som
okej,
gick fel?
Men vi avslutar nu med en sista. Vi kommer att avsluta lite mer lättsamt. Jag hade några fler, men jag tänker inte avsluta nu.
Ge oss
med ett ämne som jag tycker för mig väldigt, jag tycker väldigt mycket om det här ämnet. Men det ska bli intressant att se vad ni tycker om det. Vad tycker bögministerna om smink på killar?
Wee!
Thomas, för du är väldigt, du var lite likgiltig. Jag har ju försökt sminka dig, men du vill ju absolut inte ha en droppe.
Var jag nykter då? Jag kommer inte ihåg det här. Sov jag?
Ja, flera gånger. Du,
jag har puder.
Han
var
precis som Mårten väldigt anti-smink.
Nej, men alltså, jag blev ju sminkad hela min barn. Jag har ju stora syster. Det var så, jag var liksom...
Nej, du var dockan. Du var
smink-dockan. Jag var dockan.
Mm.
Okej, men du, uppenbarligen så är du inte intresserad av smink.
Nej.
Och det spelar inte så stor roll för dig.
Jag till och med skalat bort så här nattlotion.
Men jag har ju så här, ända sen jag är 33 år och sen jag var, jag tror jag kan förstå om jag började.
Inte, du ser inte ut som mer än 40.
Nej, men tack. när jag var 15 så var första gången som jag började testa smink, och då var det för att jag snodde min syrras smink i sminkskåpet som vi hade i, liksom i vårt...
Så vilket smink var det?
Då hade hon en Cover All mix från Makeup Store som är en liten concealer mix med 3 stycken olika färger där man väljer under ögonen eller finnar eller bla bla.
Okay.
Och den använde jag från början, och sen dess har jag liksom, det har gått 18 år nu. Och jag har använt smink nästan dagligen sen det är helt sjukt. Jag har ju lärt mig så mycket av det här. Och det är inte så att, och jag tycker personligen så tycker jag så här, jag förstår inte, samhället går så himla mycket åt att det ska bli jämställt. Men samtidigt så har jag inte riktigt märkt samma. Och nu påstår jag inte att samhället är jämställt. Men jag tycker att det finns väldigt mycket tabu mot killar som använder smink. Och jag tycker att det borde vara mycket mer accepterat, och jag tycker det är fantastiskt hur jag själv personligen känner mig efter en dag. Om jag mår dåligt en dag och vaknar och jag ska till jobbet, och det kan vara att jag verkligen inte ens vill gå till jobbet, känner mig för jävlig och ful, och sen så sminkar jag mig lite grann och sen så mår jag så jävla bra.
Men jag köper, vet du, en av de stora besvikelserna jag lever i mitt liv, det är över att på tidigt 2000-talet så lanserade
1978.
Shut your whore mouth. Du är äldre än vad jag är.
Men det är så,
kan man inte tro.
I början på 2000-talet så lanserade Jean Paul Gaultier en mascara för män i Europa. Men efteråt så blev de ju, alltså det gick ju så dåligt. De är ju inte så hippa som de tror att de är, så att de fick ju en backlash på det här. Och de brandade väldigt snabbt om den till en, det var alltså en mascara som till ögonbrynskräm. Man bara...
Men det finns ju, jag tycker det här är så intressant. Jag använder också smink nästan dagligen, och jag tycker att det finns ju en skam. Det finns ju en skam att prata om att du använder foundation och concealer och puder och så vidare. Och jag menar, så vi pratar ju inte om det. Alltså det är ingenting som, jag menar, tjejer pratar ju om det hela tiden. Men gud, vad har du för underlagskräm, eller vad har du för concealer, vad har du för ögonbrynspenna och så vidare. Men vi killar gör ju inte det. Vi bara låtsas som att ingenting har hänt. Och vi får bara säga, men gud vad Thomas ser pigg ut idag. Och det är fan, han har strukit på concealern till max. Men jag menar så här, och det är ju dumt att vi inte pratar om det. Jag tycker, och jag är smink.
Men då tar vi tillfället. Bästa, så här, om man ska, det första man, om man nu vill testa smink som kille, vad är the foundation? Nu vill jag höra Camilo och Anton.
Okej, okay, men alltså så här, jag har hållit på med det i 18 år. Jag kan verkligen påstå att jag är fan jävligt duktig på det.
Ja, så att jag vill höra, om man som basic, som kille, om man som, någonting jättelätt.
Jag skulle säga så här, om man som kille vill ge sig in i sminkdjungeln. Hemskt det låter. Men om man vill skaffa sig några produkter så tycker jag kanske inte att foundation är nummer ett. Så jag skulle säga, om man vill
pancake.
Ha tre produkter som får en att känna sig riktigt fräsch och som kan öka ens självförtroende dagar som man kanske känner sig lite nere eller trött eller jag vet inte, så finns det tre saker som verkligen hjälper.
Give it to me, jag vill
ha det. Concealer är nummer ett. Concealer är det bästa man kan ha. Det är bättre än foundation, för concealer kan man använda. Om man lär sig att använda concealer på rätt sätt, om man använder det på rätt ställen. Man använder alltså concealer för att täcka över det man vill dölja. Det kan vara en finne, det kan vara under ögonen, det kan vara någon fläck, det kan vara vad som helst. Man måste hitta rätt färg, alltså nyans. Det är väldigt viktigt. Så gå till Åhléns City till exempel. De är grymma, det är stort. Eller NK, en stor, eller Sephora eller Kix eller någonting. Men hitta rätt nyans, det är väldigt viktigt. Mm. För då kan du verkligen liksom låta det smälta in i ditt ansikte.
Så concealer...
Concealer är ett. Sen så puder, vanligt puder. Och det är för att om man inte pudrar någonting man har haft concealer på så kommer det bara smälta och försvinna. Så använd gärna ett puder som är genomskinligt, alltså translucent, som inte har någon färg. Jättebra tips. Det är också bra ifall man är lite oljig, som jag till exempel. Då kan man matta ner T-zonen. Mycket bra. Och nummer tre är ett bronzingpuder. Och använd gärna ett som inte är för orange eller för varmt, utan lite kallare i tonen. Och det gör att man väldigt lätt kan se pigg ut, fast man kanske inte är så jävla pigg. Om man är väldigt blek, ta lite bronzingpuder på kinderna, lite under kindbenen, lite på pannan, näsan. Så ser du jävligt pigg och fräsch ut. De tre produkterna är liksom det bästa du kan...
Så concealer, puder,
mattpuder,
lite bronzing. Bra tips där.
Jag har en fråga. Men första gången du använde din syra smink, ja, fick du lite stånd då?
Nej.
Inte? Nej.
Hur kan du opassa
mig? Random.
Varför skulle det vara en perversion?
Jag har gjort saker som du har liksom så här upp. När jag blev upp så jag bara, oj, det här tycker jag om. Jag har ju stånd. Som inte har med sex att göra.
Wow. I nästa veckas avsnitt så kommer vi analysera just det här uttalandet av Thomas.
Nej.
Men tills dess så vill vi höra Anton, dina bästa.
Nej, men jag håller med dig, Camilo, om de där. Jag skulle vilja bronzingpudret är ju också beroende på vad du har för hudtyp. För
men det finns ju de ljusa bronzingpudret.
Jag vet, men du måste också tänka på att vissa av oss har ju en slash grön nyans. Så då kan det vara bra med en foundation för att få någon typ av liv under. Mm. Men sen skulle jag vilja stryka ett streck för mascara på ögonbrynen. Mm. Så att man bara får forma till dem lite grann så de inte sticker iväg. Och den är ju genomskinlig i gelé. Så den tycker jag också är väldigt bra att använda.
Men alltså, det finns tusen saker. Och också bara flika in lite snabbt. Om det är någon som känner sig intresserad av smink och som är lite nyfiken, ni får jättegärna höra av er till mig. Jag älskar det här. Jag tycker det är så jävla kul. Och jag bryr mig inte ifall någon är sugen på att ha liksom en full sminkning med läppstift och ögonskugga. Det är inte det jag kör till vardags, men jag tycker det är skitkul att sminka mina liksom.
Och Camilo, vänner. Om man då vill ha tag i dig, var följer man dig på sociala medier?
Cocolicious på Instagram.
Cocolicious på Instagram, så kan man skicka ett meddelande och så får man sminktips. referens där. Thomas, och du finns på sociala medier som
Tomboy Stockholm
på Instagram.
Alla lesbiska är så
sura. Jag heter Anton Enström.
Anton Enström, och vår bisittare Robin Olsson, @OlssonRobin. Ni kan följa oss på @bogmuseet. Jag finns inte på jag finns på Twitter som Kasanovic. men framförallt följ Bogmuseet på Instagram eller på Facebook. Och där kan ni också se ett sammandrag från dagens avsnitt. Cred till Robin. Vi hörs igen nästa vecka. Tills dess.
Puss
och kram.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.